Vem som helst kan springa 100 kilometer. Det säger ultralöparen Eddie Myrskog i det här avsnittet av Petter söker meningen med livet. Många tycker förstås att han låter helt galen. Det är väl till och med farligt att påstå något sånt där. Folk kan ju skada sig, det kan ju sluta hur illa som helst. Och jo, man kanske får ta hans påstående med en liten nypa salt. Men samtidigt tror också någon del av mig att han kanske har rätt. Tänk om det är så att alla av oss, ja alla, går omkring med en enorm potential inom oss. Kanske klarar vi mer än vi tror, alltså mycket mer. Hur känns det att utforska gränserna för vad man klarar av? Och vad lär man sig om sig själv genom att springa 100 kilometer?
Det känns som att man nästan vill gråta, men man är inte riktigt säker att det är av lycka eller av ledsamhet.
I det här avsnittet av podden Petter söker meningen med livet ska jag prata om löpning, lidande och lycka tillsammans med Eddie Myrskog från Bold Projects. Bold Projects är ett gäng fantastiska personer som utför galna utmaningar och samlar in pengar till välgörenhet. De har bland annat rott från Stockholm till Helsingfors och åkt rullskrinskor 1400 kilometer genom hela Finland. Själv säger Eddie att han var minst förberedd på just det här äventyret och faktiskt inte trodde att han skulle komma fram. Mitt namn är Petter Sandelin och det här är Eddie Myrskog. Hej och välkommen till podden, Eddie.
Tack så mycket.
Vi ska börja med Petters korta frågor om meningen med livet.
Yes.
Och den första som jag tänkte fråga är, tycker du mer om soluppgången eller solnedgången?
Soluppgången, men jag ser den mer sällan.
Okej. Okay. Ja. Ja. Om du måste välja mellan en konstutställning eller ett historiskt museum?
Konstutställning.
Okej, okay, det var ganska klart.
Ja, det är det nog.
Är du konstnär?
Nej, inte själv överhuvudtaget, men alltid gillar konstutställningar mer. Och har flera år haft museikortet också, så går någorlunda regelbundet och...
Du är inte så intresserad av romarrike och gamla dinosaurier? Och
nej, jag tänker inte så mycket på romarrike som alla andra tycks göra.
Skulle du vilja leva för evigt om du vet att det är bara du som lever för evigt?
Absolut inte.
Nej.
Nej, det låter ju helt hemskt.
Tycker du att det är bättre att leva olycklig och bli ihågkommen eller leva lycklig men bli bortglömd?
Leva lycklig och bli bortglömd.
Har du några ambitioner på att bli så här odödlig?
Nej, inte så mycket. Jag tänker också att... Ja, nu finns det ju vissa som på det sättet blir odödliga, men jag tänker ändå att alltså på något sätt en släkt, eller liksom de som betyder något för en, så kommer ju själva också dö, och i något skede så kommer deras barn och barnbarn och så vidare också att glömma bort dig, och då kanske inte heller har någon betydelse med det. Att klart vi minns kanske gamla greker och så vidare, men att det är ju inte som att deras, vad heter det, moderna släktingar skulle komma ihåg sina förfäder som jag är släkt med Sokrates och han var en så härlig person, utan det är allt sånt här glömmer man ju bort ändå, så att det där, inte säga, ser ingen glädje med det.
Om du skulle ha en tidsmaskin, vart skulle du vilja åka?
Jag tror jag skulle faktiskt ta någonting som skulle vara i nära det förgångna. Jag skulle säkert åka typ någonstans till tiden när min, om det nu inte finns några butterfly-effekter och så vidare, så men bara för att på något sätt kanske veta hur det har varit under min morfar och mormors tid eller så vidare, på något sätt. Allt det som de berättar att kanske på riktigt konkret få uppleva det till viss mått då förstås, men att den kanske perioden ska intressera.
Vilken är din favoritfrukt?
Mango.
Mango? Okej, okay, ja. Nice. Ja.
Vad är din? Det ska jag faktiskt vilja veta.
Jag skulle nog säga banan.
Banan, okej.
Okay. Och det är nog på grund av paketeringen. Jag har en banan där i väskan också.
Okej, okay. Det känns väldigt praktiskt det här banan.
Jo, ja, men nu... Eller ja, jag tänkte säga att nu är det gott också, men nu börjar jag lite kanske ångra mig. Det är nog kanske mest paketeringen.
Okej.
<Okay. laughs> Banan smakar ju kanske lite så där mosigt,
yeah,
mjukt, lite sött men inte jättesött.
Nej.
Men det är alltid bra att äta en banan.
Det är absolut, alltså jag har inget emot bananer. Det känns också som idrottare, så känns det som att ha vuxit upp med bananer. Det är den där go-to-mellanmålet.
Du träffar en alien som vet varför universum existerar och hen erbjuder att berätta hela hemligheten för dig. Men villkoret är att du aldrig berättar det för någon annan människa. Du måste vara ensam med den här hemligheten. Vill du veta?
Nej, det vill jag nog inte. Jag tror också känns som att min hjärna inte skulle kunna ta in all information. Ifall jag dessutom skulle behöva hålla det inuti mig själv hela tiden, så tror jag inte det är någonting att hänga i julgranen.
Star Wars eller Harry Potter?
Harry Potter.
Okej, det var ju självklart.
Absolut, absolut.
Harry Potter, var det viktigt för dig?
Ja, alltså, säkert finns det andra historier som är mer viktiga, men framförallt så, jag vet inte om man får säga så här till högt, men jag bryr mig inte så mycket om Star Wars. Ja. Jag har aldrig tyckt att det är hemskt
bra. Det är många där ute som...
Ja, jag vet, det är väldigt sådär upprörande, men jag upplever nog också att Harry Potter är mera min generations grej, och, ja, absolut.
Harry Potter eller Pokémon?
Ja, då ska jag nog köra Pokémon.
Ja, okay. Ja. Mm. Om du skulle få säga en mening till dig själv för 10 år sedan, vad skulle du säga?
Ja, hur ska du formulera den fint?
Det kan ju vara en väldigt lång mening också.
I princip, ja. Men alltså, huvudbudskap är att övertänk inte.
Mm. Det skulle kanske hjälpa oss alla. Mm.
Ja.
Varför håller du på med de här äventyrerna?
Jag tänker att det är en bra motvikt till vardagen. Det är en orsak för jag gör det. Jag tycker om att utmana mig själv och att också att få, ja, helt enkelt att få uppleva äventyr. Det känns som att det inte är lika lätt att göra det i dagens värld heller om man inte själv börjar göra saker eller planerar sådana grejer. Annars kan vardagen bli ganska monoton. Orsaken för att jag började göra idrottsliga äventyr tror jag helt enkelt var det för att jag märkte att jag är ganska bra på att löpa. Och då fanns det direkt en sån där möjlighet att göra något som man är bra på och sen få göra det tillsammans med andra. Det finns en gemenskapsaspekt i det också.
Du har gjort många sådana här utmaningar. Vilken har du varit minst förberedd på?
Minst förberedd på skulle jag tro att rullskrinnande. Vi rullskrinnade från Norrgam uppe i Finland till Helsingfors. 1400 kilometer på 11 dagar. Och vi hade nog inte övat mycket, måste jag säga, för det äventyret. Men det där, bra gick det. Ja. Men då minns jag också när vi första dagen startade, vi hade som målet att rullskrinna 140 kilometer per dag. Och när vi första dagen hade rullskrinna 100 kilometer, och vi visste att det fanns 10 dagar kvar, och sen gånger 140 kilometer, plus 40 kilometer de första dagarna, och jag var så trött, vi alla var så trötta efter de första 100 kilometerna, att då trodde jag faktiskt att nu har vi tagit vatten över huvudet, att det här är det här projektet som vi inte kommer att klara av.
Vad tänker du på när det blir tungt?
Ifall vi har en välgörenhetsaspekt som vi nu alltid har haft, så då det påverkar jättemycket. För då känns det som att det är inte jag som ger upp. Eller jag sviker inte bara mig själv, utan jag sviker andra i så fall också. Det finns en orsak varför jag gör det här. Vi samlar in pengar varenda dag, varenda kilometer som jag orkar med. Så finns det större chans att samla in pengar. Så då den aspekten är... Det låter lite som att den skulle så att säga skrämma en till att fortsätta. Men det motiverar jättemycket att man upplever att man kan hjälpa. Sen finns det väl nog ganska mycket stolthet också i så här grejer, att man vill inte avbryta. Jag har avbrutit ett projekt för att mitt knä helt enkelt inte höll, och jag upplever den, fast det var helt, alltså det var jätteviktigt och bra att jag avslutade, men att jag märker ändå att det alltid lite pärtar mig att jag kom inte i mål i det där projektet. Det blev en sån där dålig smak i munnen efteråt.
Ja, det gnager.
Det gnager.
Har man en gräns där man inte klarar av något mer?
Det är jätteintressant, för så helt fysiskt, psykiskt tror jag att det finns, eller det måste ju finnas en gräns när det bara inte går mer. Men jag tror inte man heller riktigt vet den gränsen, för det kanske sen är för sent eller så vidare. Att jag upplever inte att jag någonsin har varit helt vid den gränsen, att jag inte skulle orka ett steg till eller så vidare. Att det där människan är nog kapabel till jättemycket mycket grejer. Och det där. Ja, jag tror inte vi har någonsin varit ens nära på att nå en sån gräns.
När det är tungt, då har du någon sån här mind game som du... Eller hur motiverar du dig till att fortsätta? Du sa välgörenheten, men liksom, tänker du på målsnöre eller tänker du på...
Nej, inte målsnöre. Det är för långt framåt. Jag försöker snarare tänka på kortare etapper. Nästa gång vi har matpaus är ofta en sån där bra grej. Eller tänka att vid kilometer 40 så då kan jag äta en proteinstäng. Eller något sånt där liksom riktigt små. För det är också de här små grejerna som blir så otroligt stora sen när man håller på med någonting tungt. Att, att det där, vilket också är intressant, för under vardagen så kan du äta vad du vill. Vi snackade här tidigare om bananer, och du kan äta en banan när du vill, och det kan ju förstås också göra när jag löper, men den där bananen blir så mycket mer värdefull när man gör ett äventyrsprojekt, för då det känns faktiskt som föda då. Det känns som att wow, nu får jag mat, nu får jag energi, det här kommer hjälpa mig att orka nästa 10 kilometer eller så vidare.
Men det är ju också att när man har varit ute och springa en helt vanlig kväll, att dricka ett glas vatten efter det,
ja,
alltså, är ju som helt otroligt, absolut, jämfört med ett glas vatten före.
Exakt.
Det är konstigt.
Ja, så att alla de här små grejerna blir så mycket mer värdefulla, det tycker jag är jätteintressant. Och det är de som ska också säga att motivera en. Och ifall vi har haft övernattningar och så vidare, så också den tanken att jag får komma och sova. Det blir väldigt primärt. Vad heter det? Alltså, här, riktigt grått människotänkande på något sätt, att det är de här viktigaste sakerna som för att överleva som blir viktiga och sådär. Jag tänker inte på någonsin att wow, snart här paus, då får jag vara på min telefon. Det skulle ju aldrig komma på tanken.
Nej. Vad händer som med tiden och på något vis ens uppfattning då man håller på med så här fysiska grejer länge?
Jag skulle säga att tiden känns, det känns som att tiden går mer långsamt. För att varenda, jag tar nu helt ett exempel, löpning, för det känns som att det är mest min grej och kanske bäst sådär. Något som lyssnare också kan ta vara på, men att ju tyngre det blir, desto längre tar de där minuterna. Och du kanske börjar tänka att klockan 8 så ska vi vara framme, eller 8 tar vi paus, och sen börjar du räkna lite tiden och sen varenda sekund tar jättelänge, det är hemskt, att varför kommer vi aldrig i mål och så vidare. Men sen blir det också tiden blir också jättegrötig när du gör projekt som, eller när du utmanar kroppen och hjärnan, för du blir väldigt trött. Och sen så när varenda dag, ifall du gör ett projekt i flera dagar eller varenda timme, så allting flyter lite ihop och du tappar lite sådär tidskonceptet att vad händer då och så vidare. Att ibland när vi kan gå igenom våra projekt i efterhand, till exempel då när vi rullskrinner i 11 dagar, så kan jag har absolut ingen aning vad som händer på dag 3 eller dag 7, att det är allt bara samma. Det känns som en enda lång dag och så vidare. Så lite grötig tid och långsam tid skulle jag säga. Och sen efter att när man gjort det, så är man sådär att vitsen, det gick snabbt. Mm. Och sen kan det gå en vecka och sen är man sådär att det här skulle jag kunna göra på nytt, fast man inte alls borde göra det på nytt.
Är du fascinerad av sådär tidigare tider, liksom just det här att det fanns en tid då man inte kunde resa som vi gör? Att det var verkligen 100 kilometer var långt liksom.
Ja, då fascineras jag av det. Inte skulle jag på sätt vilja att det ska vara verkligheten, att jag varenda dag skulle måste, inte vet jag, springa 30 kilometer och så vidare för att komma. Jag menar, så är det ju på vissa ställen i världen ännu, att det finns dåliga förbindelser och så vidare. Inte skulle jag vilja det, inte. Men jag är ändå jättefascinerad av det, och tänker ofta på min mormor och morfar, just som där vid vår stuga i Österbotten. Så nu för tiden finns det väg ända fram till stugan, och det finns rinnande vatten och så vidare, det har moderniserats. Men på deras tid så fanns det inte en landsväg dit ännu, så de måste först då ta sig landsvägen så långt som möjligt, och efter det så måste de ro ännu några kilometer för att komma till vårt sommarställe. Och så här fascinerar mig alltid, att hur olikt, hur annorlunda det har varit till skillnad till hur det är nu. Att den här obekvämligheten och på något sätt det där att, ja, lite också att vill du dit, så då måste du lite kämpa för det också.
När vi pratade här tidigare så sa du att du tror att vem som helst kan springa 100 kilometer.
Ja.
Det tänkte jag vi måste prata om.
Ja, det känns som att jag går att få kritik för det här nu. Men det där, jag har nog sagt det till några människor också, och har nog fått... Han har nog sett människor också löpa som på detta kanske inte hade tänkt sig att de skulle göra det i något skede av sitt liv. Klart, det måste ta med en liten nypa salt. Jag menar, ifall du inte alls vill löpa, så då kommer det knappast att lyckas. Det behövs vilja och så vidare, och det förstås behövs en grundkondition och så vidare. Men jag tror också att ultralöpning är så mycket mer fast på det mentala än det fysiska. Klart, fysiska spelar en jättestor roll, och det är jätteviktigt att ha 2 friska ben och så vidare. Jag har faktiskt sett nu, på senaste tiden har jag sett så här ultralöpning på så här med protesben, som var jättefascinerande också, att allting är möjligt i dagens värld. Men det där, du behöver en grundkondition, men att framförallt så behöver du den mentaliteten och viljan att komma i mål, och att på något sätt att det känns som att du uppnår någonting med att komma i mål, för då nästan alla tror jag kan övertyga sig själva om att i så fall komma i mål också.
Vad menar du när du säger det mentalt? Vad är det för byggstenar i det?
No, just det där att när det kommer den där första tanken att borde jag avsluta och ta bussen hem och beställa hem mat och se en film. Så att istället för att vara så ja, så har man istället så där nej, nu ska jag göra det här nu. Det liksom någon slags så här självuppnåelse som jag tror ändå de flesta människorna har, och stolthet också. Vi är väldigt stolta individer, de flesta, att en upplevelse man vill klara av någonting och kanske bevisa någonting till sig själv eller bevisa någonting till någon annan och så vidare. Att jag tror definitivt det finns det. Jag tänker också i militären när vi hade de här långa marscherna och så vidare, så nu fanns det ju alltid då människor som gav upp, men jag skulle säga att största delen alltid gick till målet, för jag tror det blev en sån där grej för dem själva, att här ska jag nog klara av, att jag bevisar någonting för mig själv, jag uppnår någonting, och efter det här så finns det också en stolthet över vad jag har gjort och en god känsla.
Det var roligt att du sa just 100 kilometer, för jag har sådär, jag till och med sagt, tror jag, en gång i den här podden att det hör till era mina drömmar i livet att springa 100 kilometer. Men jag har inte gjort det.
Okej.
Men jag vet inte.
Jag har en jättebra rutt här i Helsingborgsregionen. Okej. Vi bokar in en veckoslut.
Ja, eller så trycker vi på paus nu.
Exakt.
Men är du glad eller ledsen när du springer 100 kilometer? Är du lycklig eller är du besatt vid det där lidande?
Nu är jag lite besatt vid lidande på något sätt. Men att lycklig är nog ordet jag skulle säga. Det finns en konstig mängd frihet i att löpa 100 kilometer. Eller överlag att använda sin kropp till sitt fulla. Det är väldigt befriande, och jag älskar ju att springa. Klart det finns en stund där man ifrågasätter alla sina livsval och ifrågasätter varför man gör det här och att varför gör jag det här igen till och med om det är andra gången man gör det eller så vidare. Men att det där främst är lycklig. Och särskilt kanske på ett konstigt sätt så lycklig och så där ledsen är så svår. Det blir blandar ihop sig lite också. Till viss mån. Det är inte så svartvitt att nu känner jag mig lycklig eller nu känner jag mig ledsen men jag springer, utan det kan också vara att det känns som att man nästan vill gråta, men man är inte riktigt säker att det där var lycka eller av liksom ledsamhet. Att det blir sådär att bara 10 kilometer kvar, vad härligt. Men samtidigt så är det ändå 10 kilometer, du måste ändå löpa. Man blir ganska sådär, man är inte riktigt säker vad man känner. Och det här upplever jag också att det finns ofta i idrotts evenemang, så om någon vinner Champions League-finalen eller någon kommer i mål efter ett långt lopp och så vidare, så det är väldigt blandade känslor. Människor vet inte riktigt vad de ska göra med den här känslan, att brista ut i gråt, men sen är de lyckliga, men samtidigt så finns det någon slags melankoli i det också och så vidare. Så jag upplever att det är mycket känslor som dyker upp när man gör extrem sport.
Men jag tänkte att vi skulle komma tillbaka till det där med de där 100 kilometrarna, alltså. Tänker du att alla klarar mer än vi tror, eller? Är det det du menar?
Ja, det är nog det jag tänker. Och det tror jag inte heller på, det är en liksom banbrytande tanke. Att jag tror att just ifall vi skulle hamna i någon slags överlevnadssituation, eller att vi talade ju tidigare faktiskt innan vi började om det där, att du hade varit på ett vinteräventyr och du började fundera att tänk om någonting skulle hända här nu och jag skulle bli ensam här, att liksom, hur länge skulle man klara sig? Så där tänker jag nog också att inte tror jag någon vet vad den är kapabel till förrän det faktiskt blir på liv och död. Eller i alla fall känslan av att det är liv och död när man måste göra sitt yttersta för att klara av någonting. Jag tror människor kan göra helt otroliga grejer i de skedena.
Ja, det där har jag tänkt på någon gång. Man är ju dystopiskt lagd. Men
yeah.
Man tänker ju att om man skulle måste ge sig av, så nu skulle man ju säkert klara av att vandra genom hela Sverige till gränsen. Liksom. Det skulle ta länge, men om det skulle vara så att man bara måste göra det, så skulle man ju göra det.
Ja, jag menar, det är ju liksom, i modernt samhälle också så är det ju många som har tvingats vandra långa, långa vägar. Att klart det skulle kännas konstigt om man på det sättet skulle nu säga att nu måste jag gå till Norge. Och sen göra det, och då kanske det skulle bli en ganska sådär att okej, hur länge tar det här, och sen planering och så vidare. Men skulle det ske någonting fruktansvärt och enda lösningen är att gå till Norge. Så nu, jag vill inte säga procent det här, men nu skulle ju många komma fram till Norge, alltså på ett sätt eller annat. Jag vet inte varför just Norge blev den här grejen.
Jag sa Sverige, för jag tänkte på något vis att det är under vatten runt det här landet. Yeah. På något vis. Ja, man, ja. Ja.
Och jag tänkte att man måste fortsätta lite längre än det, för det ska kännas extremt.
Det var rätt mentalitet. Vad tycker du det säger om oss människor att vi söker oss till sådana här äventyr? Jag menar, du skulle ju faktiskt kunna ligga på soffan och se på film varje kväll.
Ja. Ja, alltså, det här snackade jag också i telefonen här tidigare, att jag tror jag mår sämst när jag har luggit hemma en hel dag och sett på film. Då mår jag som allra sämst, när jag inte har gjort någonting och bara kroppen har luggit i samma ställning hela dagen. Och då finns det någonting i det där att söka sig utomhus och söka sig till rörelse och så vidare. Men att också det att utmana sig själv, att veta att man är kapabel till en viss sorts saker, och att också rymma den där bekvämligheten som har blivit så vardaglig. Att, nu tror jag också det är orsak varför så många sysslar med ultralöpning idag, till skillnad från några år sedan, eller tiotals år sedan, att det där, att människor är så bekväma och söker den där på något sätt. Det som tidigare då har varit kanske att jaga, eller har varit att söka skydd från storm eller så vidare, något liknande. Så nu tror jag det finns någon slags mönster i vårt DNA som ännu tilltalar oss att det där, den där bekvämlighet är bra, men att sen på något sätt så det måste finnas någon slags kontrast i det också, någon motpart. För också att om du hela tiden är hemma, så det är så många filmer du kan se på en dag, att sen njuter man inte av det heller mera. Att det är den här klassiska balansen att det där skulle inte finnas mörk. Att du vet inte att det andra existerar ifall du inte har upplevt det andra.
Ja, det är nog konstigt det där hos människan. Man är ju så, just som du säger, att man liksom, man vill ju så gärna lata sig, men om man bara latar sig så mår man dåligt av det.
Ja.
Och då är det bättre att bara liksom diska sin kaffekopp eller...
Precis.
Ja.
Och det kan ju vara små saker. Jag vill absolut inte heller någonsin på något sätt låta som att jag tycker att alla borde springa ett ultramaraton och så vidare. Att jag menar, alla kan ju göra sina grejer, men att nu tror jag att de flesta, jag menar alla, känner igen sig det där att nej, nu har jag inte gjort någonting på hela dagen, nu mår jag skit. Att alla har vi haft sådana dagar.
Men du identifierar inte kanske med det här, man måste stiga upp klockan 6 på morgonen och springa.
Nej, absolut.
En timme innan resten vaknar.
Nej, jag är ganska kritisk till och med till sånt där, för då upplever jag också att det blir direkt en del av prestationssamhället. Och då, särskilt sådana som sen på något sätt vill dela med sig det här på sociala medier och så vidare, så är jag inte så där jätteintresserad av att jag tycker att om vi nu talar specifikt idrott, så idrott ska vara roligt. Att jag brukar aldrig heller på det sättet väldigt så där religiöst gå igenom någon slags träningsschema eller ha någon specifik diet, utan jag tar ganska lättsamt min idrott, fast jag gör mycket av det. Jag tycker det är jätteviktigt för oss att träna, men att jag försöker alltid hålla det så roligt som möjligt. Att inte skulle jag heller hålla på med ultralöpning ifall jag inte skulle njuta genuint av att löpa.
Men kritiken skulle då säga att ja, men det med 100 kilometer, det låter ju shitfarligt, att man kan ju skada sig. Och...
Så garanterat, nu finns det ju säkert många fall där människor har skadat sig, och jag har ju själv också haft problem med knä just när jag har sprungit. Men det där, det är därför också man tränar så gott man kan, att man springer på det inte otränad, utan det krävs ju också de här repetitionerna, och sen så måste du lyssna på din egen kropp. Men sen tänker jag också att de flesta idrotter så är skadebenägna, eller hur man nu säger, att jag kan lika väl skada mig när jag spelar volleyboll. Att det hastiga rörelser, så plötsligt att jag är inte van med det, så finns det hög chans att jag skadar mig. Och jag tror inte på det att löpning eller ultralöpning i sig har jättemycket större statistik av att göra människor skadebenägna, men att jag har inte statistiken på det här.
Volleyboll, det låter ju farligt.
Nej, men, alltså, jag spelar själv på somrarna volleyboll och jag har nog sett ganska många skada sig i volleyboll för att de trampar snett på sanden eller gör någonting konstigt som de inte är vana med eller helt enkelt inte värmer upp. Så det är nog.
Mm.
Alla sporter är farliga om man inte gör förberedelser.
Men varför tror du vi är så lata då?
Nå, min första tanke är väl det att det där det är så lätt att vara lat. Det har liksom möjliggjorts för oss att det där i princip allting som du vill göra i livet, klart pengar är förstås en fråga, men att tjänster finns för nästan allting. Att vill du ha mat hem så finns det.
Ja.
Vill du se på tv så finns det 40 olika streamingtjänster.
Lite
du
fångade på något vis bland rulltrappor. Ja,
absolut, ja. Och nu märker jag det på något sätt i mig själv också. Att det är märkligt med lathet också, eller lättja, för att som vi sa här tidigare, det här, att om du har varit hemma hela dagen och sett på film och sen mår du dåligt efteråt. Så jag kan ju också flera gånger vara sådär att om jag nu blir hemma hela dagen och ser på film så kommer jag må shit i slutet av dagen. Och så gör jag det ändå. Att det är på något sätt också det där att fast man vet att det inte känns bra efteråt så är det ändå på något sätt lite svårt att komma bort från det lättjan. Att sen måste jag faktiskt göra ett aktivt beslut att nu tar jag mig ut eller nu diskar jag min kaffekopp eller så vidare. Att man fastnar lite i, och nu tror jag mycket också är rutor, att man fastnar i det, man blir på sin beroende av dem och så här.
Vad har ultralöpning lärt dig om dig själv då?
Jag tycker jag har fått högre tolerans på något sätt, tålamodsmässigt och kanske just det här. Ett stort problem kanske som jag tycker vi i dagens samhälle som vi har är just det här att vi blir aldrig uttråkade. Vi har hela tiden någonting som underhåller oss, vad det nu sen är, i vilken form det nu sen kommer. Jag tycker ultramaraton är ett jättebra sätt att utmana det på. För att fast du skulle lyssna på en podcast eller springa med musik i öronen, så i något skede så kommer du ändå att på det sättet bli lite uttråkad också på den där löpningen. Det blir monotont i något skede. Du kommer ha en stund där du går in i väggen och det känns liksom hopplöst att fortsätta. Och det påminner nästan lite om det där som jag upplevde när jag var liten. Och det kanske inte fanns någonting på tv eller jag hade läst alla böckerna som fanns på sommarstället och plötsligt var man sådär att jag har tråkigt. Och det finns lite av det i ultralöpning. Och jag tror att det har lärt mig lite också om det där att försöka komma ihåg att ibland ha lite tråkigt. För det är jättetroligt viktigt för oss människor att ibland bara nästan alltså bara sitta. Det är jättesvårt att göra i din lägenhet, att bara sitta utan att precis ha någonting framför dig. Det, blicken eller händerna söker sig direkt i någonting att göra. Och det tycker jag är fascinerande. Och när du löper så har du inte riktigt möjlighet till det. För du kan inte heller vara på telefonen på samma sätt när du löper. Du är faktiskt lite fångad i en sån här tristess.
Fångad i din kropp. Det var roligt att du började prata om just det här, för jag har alldeles nyss intervjuat Kim Wikström och pratat om mindfulness.
Okay.
Och vi pratade jättemycket i det avsnittet om det här, just att vi inte har tråkigt längre och vad det betyder för oss och vad som händer när man börjar sitta stilla bara, bara vara i sig själv.
Och det är så värdefullt. Och jag tänker också på, jag vill inte heller liksom plötsligt låta sig gammal och sådär, men att nu är det ju sjukt också att kommande generationer kanske aldrig upplever att ha tråkigt. Jag minns det så starkt från min barndom. Kanske nu särskilt när man inte har känt av det på så länge, men att jag minns att ha tråkigt som liten. Det var på något sätt, och jag på något, tror att jag uppromantiserar det nu också, att wow, att vilken häftig känsla. Men att då var det faktiskt helt hemskt att ha tråkigt, men att jag tror det är nog gott för en.
Tråkighetskonsult, det kanske är något framtidsyrke.
Alltså jag kan bra tänka mig.
Vad tar du med dig från en sån där riktigt tung grej och sen till vardagen? Tycker du att det liksom blir det enklare att klara sån här saker i vardagen, eller?
Inte vet jag först om vad som skulle på det bli konkret liksom fysiskt lättare eller så här, men att jag upplever att mentalt så efter att ha gjort något sånt här extremt så finns det någon slags eufori eller någon slags glädje över att ha åstadkommit någonting som håller ganska länge. Att sådär, för att förenkla det med att jag kan tänka att det där är ju inte så farligt, jag har ju sprungit 100 kilometer för en vecka sedan. På något sätt det där tankesättet på något sätt att man känner sig lite oövervinnerlig till viss mån. som nu inte sen någonsin heller får gå till sådär hybris och sen att sådär, jag kan inte dö eller så vidare, men att det finns någonting, det finns sån där självsäkerhet och beslutsamhet och nöjdhet över som man på något sätt kanske inte konkret sen syns, men att sen som ändå finns hos dig någon slags energi som har lite förändrats.
Nu har vi pratat mycket om sådär att man söker någonting annat och kanske någonting lite större med en sån där prestation. Ibland så tänker jag att träning kanske lite fyller någon sorts sån här tomrum som religion en gång fyllde. Mm. Håller du med om något sånt? Nej, tydligen inte.
Nej, alltså jag tänker att det finns ju en sån där mindfulness-aspekt i träning. Och jag tänker, det här är inte heller på något sätt bara ultralöpning eller ultrasport. Jag tänker också det här med att gymma som många också, eller som blev en trend för några år sedan och så vidare. Att jag tror definitivt det finns någonting andligt i att träna. Att det finns den där stunden där du på något sätt, vad ska jag säga, behandlar din kropp och, men också din mentala del, det psykiska. Men jag har ändå aldrig tänkt på det som konkret, liksom, att det skulle bli religiöst. Men där tror jag också, det hänger ihop med det, att det aldrig, jag tänker att om du varenda dag stiger upp klockan 6 och springer 10 kilometer och efter det så, vad heter det, stretchar du, efter det så äter du ditt morgonmål som ska vara väldigt precis den här mängden kalorier och så vidare. Om du gör allting sådant, så då kan jag säga att det blir det där nästa steget som kanske sen börjar på något sätt bli att det liksom har ännu större roll i ditt liv och sådär. Men att för mig är det ändå bara en sån där, nu har jag lite tid för mig själv, nu får jag löpa 10 kilometer och efter det så på det sättet kan jag gå vidare till nästa sak. Att jag upplever inte på det sättet ändå som...
Det här låter kanske flummigt, men jag tänker att det finns någonting i det där att träning är ju inte riktigt sådär, man vet inte exakt vad man får tillbaka, att någonting handlar det lite om att tro på och på något vis lite sådär att lita på att det för en någonstans. För man får ju som inte 10 euro på konto. Nej. Efter man har varit ute och springa, utan det är mer sådär på något vis att man litar på att det här är nog bra för mitt liv.
Ja, alltså absolut. Vad tänker jag? Träning som något ännu mer primärt, alltså ännu mer primal, att det som ska säga, tre viktigaste sakerna är föda, sömn och att man rör på sig, alltså för att man ska må bra, om vi nu sådär, jag skulle säga det är de tre grejerna. Säkert finns det andra grejer också, men att det är mer en sån där, ska vi säga, att om religion till viss mån är en sak som vi kan välja, att någonting som ska säga, lugnar ner oss, ger oss en möjlighet att på något sätt leva våra liv, så säger jag ändå rörelse som någonting mer nödvändigt. Det är någonting som vi måste göra, för att annars mår vi inte bra som människor.
Om man nu då tänker att ja, det där med 100 kilometer, det är som en bra grej, det ska jag göra. Vad ska man göra då? Hur ska man börja?
Men det är nog bara att vad heter det, repetition, att börja lite springa, lite kolla vilken nivå man är på, kanske naturligt. Det som jag tycker är det allra tråkigaste är när människor börjar löpa och sen på något sätt upplever de att de ska springa allt vad de orkar första gången och sen så tycker de det är skittråkigt eller de skadar sig eller någonting och sen vill de aldrig göra det på nytt. Så jag brukar alltid föreslå att man springer, fast alltså du kan springa 2 kilometer, någonting lätt, få den känslan att du kommer i mål, kolla läget, hur det känns efteråt, och sen ifall du tycker att det är roligt så höja lite hela tiden, och sen också att försöka hålla löpningen rolig, det som motiverar dig själv, att någon gång när jag upplever att jag på något sätt har brist på motivation så springer jag kanske någonstans och sen äter jag en glass när jag kommer fram, eller så springer jag till stranden och så går jag och simma. Något sånt där att jag försöker ta mig till ett ställe och behöver inte ta så mycket stress om det där att hur många kilometer det blir eller hur snabbt jag gör det, men att på något sätt att det blir en sån där att wow, hey, titta vad jag kan göra med min kropp, att jag kommer dit och kommer från A till B och när jag har gjort det så belönar jag mig själv med någonting litet. Eller lyssna på en podcast.
Du hittar fler avsnitt av podden Petter söker mening med livet på Yle Arenan. Klicka gärna både på hjärtat och den där lilla ringklockan i appen så får du en notis när jag publicerar ett nytt avsnitt.